Spektakulära rymningar. Upproret i Sobibor av Gunnar Wall. I inläsning av mig, Per Julin. Ljudboken är tidigare utgiven i textform under titeln Sobibor, upproret i dödslägret. I antologin Rymningar i historien. Det finns enkla frågor som har svåruthärdliga svar. En sån fråga är, varför reste så många människor till Sobibor? Låt oss flytta oss tillbaka till 1940-talet och till Östeuropa. Där hittar vi en liten plats i östra Polen som heter just så. Men det krävs en ganska detaljerad karta för att man ska vara säker på att ortsnamnet ska finnas med. Omgivningarna består mest av skogiga och glesbefolkade träskmarker. Man skulle kunna frestas att säga att det inte är något intressant ställe, det där Sobibor. Ändå pågår det en omfattande järnvägstrafik just dit under större delen av 1942 och 1943. Det kommer fullsatta tåg med många vagnar flera gånger i veckan till den lilla järnvägsstationen utanför själva byn. Och alla passagerarna, unga, gamla, friska, sjuka, män, kvinnor och barn, ska av just där. En del av dem som anländer har inte rest långt, bara från någon närbelägen plats i Polen. De har vanligtvis fått åka godsvagn, så resan har inte varit särskilt bekväm. Men ofta kommer det långa passagerartåg med välutrustade vagnar. Då har vanligtvis resenärerna färdats längre. Ganska många kommer från Västeuropa, till exempel från Holland. Sammantaget rörde det sig om flera tusen människor i veckan som kom till Sobibor. Men det var nästan ingen som reste därifrån. Och det var rätt konstigt. Så här var det nämligen. Det var inte själva byn som var målet för alla de som kom. Istället fanns det en nybyggd inhägnad anläggning ute i skogen, alldeles vid stationen. Den upptog ett område på ungefär 400 gånger 600 meter. Åtminstone till en början var det inte alls alldeles klart för folk i trakten vad nybygget skulle vara till för, eller vad som hände med de som kom dit. Det var ju rätt stort det hela, men inte så stort att alla de där människorna kunde bo där. De måste ju ta vägen någonstans, på något sätt. Nu gick det inte att bo i närheten utan att dra en del slutsatser efter ett tag. Rätt tidigt kunde man känna hur det luktade rätt vidrigt även på avstånd, som från ruttnande lik som inte blivit ordentligt begravda. Senare blev det bättre med lukten, men då kunde man se skenet från eldslågor mot himlen om nätterna och svart rök som steg uppåt de dagarna. Så allt eftersom veckorna gick började det viskas om saken. Men de som kom ända från Västeuropa kände förstås inte till de rykten som cirkulerade i grannskapet. De antog att Sobibor helt enkelt var någon sorts transitpunkt. I vilket fall brukade de flesta av dem vara vid ganska gott mod när de samlade ihop sina saker för att gå ner på stationsplattformen. De var äntligen framme och resan hade som regel fungerat bra. En del av resenärerna hade till och med lyckats få egna sovvagnskupéer. På tåget hade det funnits läkare, sjuksköterskor och barnsköterskor. Och maten hade de flesta inte haft anledning att klaga på. Det var ju för all del så att passagerarna inte rest hit frivilligt. Men om man bortsåg från det verkade de tyska myndigheterna vara väldigt hänsynsfulla. Numera var det ju de som styrde i både Polen och Holland, och på många fler ställen, för det hade gått bra för Hitler. Och nu hade han bestämt att judar skulle förflyttas från bland annat Holland. Det var förstås inte roligt att drabbas av något sånt, men det var krig, och det var många andra som hade sina bekymmer. Så det var bara att vänta och se, och hoppas på det bästa. Finklädda människor klev av tåget. Kvinnorna ofta med småbarn i famnen. De flesta, både vuxna och barn, såg friska och välnärda ut.